Hej, välkomna till Odla med P1. Det handlar idag om utländska träd som är översvämningståliga och som kan klara att växa i svenska parker och trädgårdar. Vi hör också om det stora rosuppropet. Och så kommer Maj-Lis Pettersson som vanligt till Odla med P1. Mitt namn är Gustav Klarin.
Nej.
Vi börjar med de översvämningståliga träden.
Vad är det här för träd?
Från fjärran land.
Här är Alus supordata, storbladig al ifrån Azerbaijan. Den här är 5 år från frön.
Oj, 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 oj. Den är ju 20 centimeter i diameter i brösthöjd.
Ja, bra va?
Det är bra.
Bra tryck.
Det är verkligen.
Ja, en av de absolut snabbväxande träd som vi har testat här ute på försöksfälten här på Alnarp. Oj. Och när vi pratar om träd som kan hantera översvämning, här är vinnaren.
Den är bäst.
Den är bäst. Den här växer rent naturligt i flodavgångar. Det är där den kan konkurrera. Så den bor liksom när det regnar, då kommer allt vatten ner i lågpunkterna i landskapet och där står de här och kan stå under vatten i flera dagar.
Är det här en vattenväxt?
Ja, nästan. En vattenträd. Och sen när det här regnovädret drar förbi, vattnet tar runnit iväg, då står de där i det här stenskravlet i dalgångarna kvar och väntar på nästa regn. Så den här har vi testat då genom att helt enkelt dränka rotsystemet och föra ner dem i vatten. Och 63 dagar under vatten.
63.
Mm, dagar under vatten klarar rotsystemet.
Så helt.
Utan att egentligen inte ha en allt för negativ utveckling eller fotosyntes och så vidare. För efter 63 dagar var vi tvungna att ta semester. Så då kunde vi inte fortsätta det här försöket längre. Okay. Vi trodde att de skulle liksom storkna efter bara kanske 11, 12, 13 dagar. Men efter 63 dagar gav vi upp.
Vad är det som gör att det är så få träd som ändå klarar att växa med som den här då, Alnus subcordata, att växa helt och hållet i vatten? Vad är problemet? Varför är det bara just det här trädet som är så himla, som verkligen är bäst på det?
Ja, problemet för de allra flesta träden, det är ju att syret försvinner i marken. Och rötter är väldigt syrekrävande för att fungera helt enkelt, för att överleva. Till exempel att ta upp näring för rötterna, det är en syrekrävande process. Så att du kan stå upp till hakan i näring, men du kan inte ta upp dem om det finns syre i marken. Och fungerar inte rotandningen, ja, men då dör ju rötterna av och då minskar ju trädens förmåga att sen när väl det här vattnet runnit eller dränerats av, då har de ju tappat sin förmåga kanske att ta upp vatten och näring och måste bygga ut ett nytt rotsystem och så vidare. Så att anaeroba förhållanden som det heter, när det blir syrefattigt i marken, det är allvarliga förhållanden för många träd. Och sen finns det ju andra träd som inte gillar det, men kan hantera det.
Gäller det den här alen också? Ja. Den gillar inte att vara under vatten egentligen, men den fixar det.
Den fixar det. Ja. Och den har rätt så smart strategi. Om vi går ner här ska jag visa dig. Här, precis vid rothalsen här.
Ja,
ner. Här ser du över stambasen här. Mm. Så när rotsystemet hamnar under vatten.
Och till och med en bit upp på stammen.
En bit upp på stammen också. Ja. Då prioriterar trädet rottillväxt här uppe, precis där vattenytan kommer.
Alltså, att växer det ut rötter från stammen en decimeter upp?
Absolut.
Nya rötter?
Ja, det kan det vara, precis. Mm. Men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste att komma ihåg här, meddelandet är att här uppe, i den övre delen av översvämningen, där är vattnet mer syrerikt jämfört med kanske 2 meter ner i backen. Genom att satsa på rotsystemet som kanske är i den övre delen av vattnet där det är mer syrerikt. Då kan trädet trots det syresätta sig själv fast den står i vatten. Och det använder alen. Så redan efter några dagar den står under vatten, då kan man se hur nytt rotsystem, det ytliga rotsystemet som nästan ligger och flyter i vattenytan, utvecklar sig. Jättesnabbt. Och det den kan göra då är att den kan ta upp syre och transportera ner inifrån för att hålla rotsystemet längre ner vid liv innan den här översvämningen har försvunnit. Och sen när översvämningen är över och vattnet rinner undan, ja, då kan det här djupa rotsystemet fortfarande vara vid liv för att trädet har försett den med syre inifrån.
Men den här Alnus subcordata,
ja,
från Azerbaijan,
ja,
den här alen då,
storbladig al.
Storbladig al, mm, heter den. Vilken mån finns den? att tillgå om jag nu vill förbereda mig för ett, eller jag kan ju bo sumpigt också naturligtvis, om jag vill förbereda mig för höga vattenstånd och översvämningar, kan jag köpa en sån här då?
Tyvärr inte idag, men om några år så hoppas vi att den här kommer ut på marknaden. Så den här är också en sån här växt som här på försöksfälten testas, utvärderas, och nu håller vi på att göra testplantering runt i landet, men den är härdig. Det står träd upp i Stockholmstrakten, så att den skulle kunna fungera en bra bit upp i landet, men det är sån här ett träd som man kanske haft i odling på botaniska trädgårdar och arboret, men har egentligen inte brytt sig om förrän nu när det här med extremväder är en så aktuell sak att ta höjd för. Och då helt plötsligt kommer en liten bortglömd al från Azerbaijan upp på agendan och blir kanske verkligen en framgångssaga.
Nu finns det ett dokumenterat roskulturarv. Programmet för biologisk mångfald, POM, har genom rosuppropet beskrivit och grupperat äldre kulturarvsrosor i hela Sverige. Och även dofterna har tagit plats. Vi ska till Fredriksdal i Skåne.
Alltså, väldoft. Lite åt frukthållet. Lite tropisk nästan. Och sen så i bakgrunden så ligger ändå den här linolje. Nötdoften.
Margareta med det passande efternamnet von Rosen drar ner en gren av frylingsduft som har alldeles nyutslagna rosor i aprikos och gult.
Och sen bleknar de till vitt med lite rosa meleringar i kronbladskanterna. Och när de har gått så långt så finns det liksom ingen doft.
Margareta är landskapsarkitekt och trädgårdslärare och beskriver sig också som rosnörd. Det blev hon när hon engagerade sig i rosuppropet där hon hade uppdraget att beskriva rosornas doft. Hon var en av många rosintresserade som landet runt under flera år inventerade äldre kulturrosor.
Det var ett jättespännande arbete, därför att var det en sort som finns att köpa i handeln? Eller var det någonting som vi inte har haft koll på tidigare? Jag var ju med i gruppen som utvärderade de här rosorna som vi hade fått in. Och som vi planterade här på Fredriksdal på försöksfälten. De skulle stå minst 5 år och så skulle de utvärderas sen. De flesta, om inte alla, men de flesta av våra rosor är ju DNA-testade. Och en del av dem då har då hamnat i nationella genbanken. Och sen därifrån så har rosorna sorterats region eller landskapsvis. Så att de då hamnar i lokala klonarkiv efter var de är hittade.
Och de lokala klonarkiven finns i hela landet?
De ska finnas i hela landet. De finns i Lappland, det finns ett i Jönköping.
Och i Simrishamn?
I Simrishamn, ja. Så att de ska finnas på många ställen.
Nu ska vi in här i nästa rosengård.
Ja, vi ska in i den delen av färg som jobbar färgstämt. De tidigaste rosorna har börjat blomma nu.
Och det, i alla fall här nere i söder ska vi säga.
Ja, här nere i Helsingborg. Bland de rosorna så har vi de så kallade spinosissima rosorna. Först har man pimpinellrosor. Och så korsningar med dem. Så vi har, och en del vildrosarter har vi också som är på gång här nu. Den här, den heter Poppius. Den är här, det är upp till zon 8. Den tillhör spinosissima gruppen. Och den blommar en gång och den har en underbar doft. Och den har det här typiska, vad ska man säga, pimpinell-liknande bladverket. Lite ormbungslikt med de här puffarna av rosa fluff. Och sen så ska vi se om vi kan få ner en gren och dofta på.
Ja, viol! Alltså den doftar viol.
Det är också någon sorts hartsdoft i bakgrunden, men viol... känner jag ett inslag i poppiusdoften. Den har vi också i pomsortimentet. Den har vi fått in från många ställen. Och det är en fantastisk ros för en lite större trädgård. För den blir ganska hög och sprider sig med rotskott.
När du skulle beskriva dofterna, hur gick du tillväga då?
Ja, då, det var väldigt enkelt. Jag gick ut i provodlingen och satte näsan i rosorna och försökte beskriva vad det var jag upplevde.
Och då var det styrkan först då liksom?
Styrkan skulle vi alltid ange. Och det är lite lurigt. Därför att styrkan kan ju variera om det är morgon eller kväll, om det är fuktigt eller soligt.
Men om man har en ros, en okänd ros i sin trädgård och skulle vilja veta vad det är för någonting.
Kan man ju absolut gå till de lokala klonarkiven. På en del ställen så ordnar man fortfarande på rosens dag som är den 2 juli så brukar man ha aktiviteter. Och då kan man på många ställen komma och visa upp rosor som man är nyfiken på.
Vildroshybrid står det på skylten.
Rosa Pteragonis cantabiensis har precis bytt namn faktiskt.
Och den här fantastiska engångsblommande då som det ju är, det är ingen som remonterar, den kan man odla ända upp till zon 6.
Ja, det kan man. Och den är ju överdådigt blommande med blekgula blommor.
De som är absolut nyutslagna är lite mörkare gula än de andra som har bleknat
precis.
Lite.
Och då är det där i dem som vi hittar den mesta doften. Så i de fullt utslagna blommorna hittar vi inte lika mycket doft. Alltså doften har ändrat lite karaktär sen vi luktade på den för någon timme sen.
Det var nog en tydligare vaniljdoft då.
Ja, det var tydligare, lite sötare vaniljdoft då. Och nu är det lite mer puder.
Men då ser man liksom hur olika det kan dofta beroende på vilken
tid. Precis. Och när vi kom i förmiddags, då var det ju mer fukt i luften. Och nu så står solen på och steker. Och då uppfångar vi ju inte doften på samma sätt. Den bärs liksom inte i fuktmolekylerna till oss längre på det viset kanske. Eller om den förändras här inne i blommans mitt. Att det är en åldrande process kanske. Och jag hoppas ju att folk som går ut och luktar på de här rosorna liksom kan känna igen sig i beskrivningarna.
I boken Rosarvet i Nationella genbanken av Lars-Åke Gustafsson och Henrik Morin så presenteras det gröna roskulturarvet. Reporter här, Anki Wenster. Och nu då, typ tillbaka i Alnarp med Henrik Sjöman. Ja, det var ju den här storbladiga alen.
Ja.
Finns det fler som ni har på gång eller som finns ute på marknaden idag som vi borde använda mer om vi tänker oss att vi kanske blir mer översvämmade i framtiden? Finns det fler spännande trän?
Ja, det vi har tittat på det är ju till exempel, jag ska visa det här bakom, så har vi en del.
Det här är ju en spännande grej.
Det är en lönn.
Precis. Och det här är en rödlönn. Det som är intressant med rödlönn, den kan växa från berghäll till myrmarker. Och samlar man då från en population som växer på myrmarker, då har ju den populationen rent evolutionärt lärt sig att hantera väta. Men samlar jag frön på en population uppe på berghällen, ja men då har ju det kollektivet av gener utveckla ett egenskap att hantera torka, inte översvämning.
Men fortfarande samma
art. Samma art, men det är två olika ekotyper. Alltså de kommer från samma art men olika ekosystem de faktiskt förekommer i. Och här har vi då samlat rödlön från en population i en våtmark. Just för att se om de kan hantera väta även här i ett sommarsvalklimat som Sverige.
Rödlön då? För ett ska jag säga, den är inte alls röd. Inte nu i alla fall, den är ju ljusgrön.
Ja, vet du varför den heter rödlön då?
Nej, det vet jag faktiskt.
Det är blomningen på våren.
Yes.
Så du får långa, knallintensivt röda blomsamlingar som verkligen lyser tidigt på våren. Vi pratar mars någon gång.
Men du, var kommer rödlönen ifrån?
Östra Nordamerika. Så det är en sån här viktig art för de östamerikanska ekosystemen. Och ni som har sett kanske bilder men till och med fått uppleva de här New England-skogarna med de här hysteriska höstfärgerna. Där är rödlönnen en av de här arterna som ger de röda färgerna i de här skogarna.
Om jag nu har en rödlön i min trädgård och det kommer ett fruktansvärt åskregn där. Mm. Så trädgården står under vatten.
Ja.
Hur går det med rödlönnen då?
Ja, det beror på vilken rödlön du hade.
Ja, men nu tar vi den här som är anpassad för väta.
Ja, väta. Bra. Men då funkar det bra. Då kanske den kan stå i väta i, vi pratar, 3 dagar. Sen måste vätan försvunnit. Då måste liksom marken gå tillbaka till det normala. Att de här makroporerna i marken är inte vattenfyllda utan fyllda med luft så att rotandningen kommer igång. Men 3 dagar, 3-4 dagar kan de köpa sig. Men sen börjar de ta skada. Men en vanlig skogslön, alltså den som vi har i vår svenska natur, den hade klarat ett dygn. Och sen börjar rötterna ta skada och det går ut för rätt så snabbt där. Och det är sådana här försök vi har gjort här, att skogslönen var rätt värdelös faktiskt på väta. Medan rödlönen kunde hantera flera dagar och återhämtningen var väldigt snabb ifrån den typen av stresspåslag.
Kommer jag att kunna få köpa en sån här i affären eller blir det mina barnbarn som får köpa en sån här rödlön som är riktigt surhålsanpassad?
Ja, men du är rätt ung så du kan göra det. Ja, men däremot dina barn kommer lätt få köpa det. För vi pratar, det som är både förbannelsen men också kanske äran att jobba med träd, det är ju väldigt långa alltså tidsperspektiv där. Så när vi kommer på en idé, när vi samlar dem, när vi har dem här och utvärderar, vi pratar om mellan 17 till 25 år innan de kommer ut på marknaden. Men det måste nästan få ta den tiden på vissa växtmaterial så att vi kan försäkra oss om att det här är bra. Vi kan ha en större träffsäkerhet kring hur och vart vi kan använda den. Och det kommer ju bli väldigt viktigt när vi får allt det här extremvädret bli ännu viktigare på att matcha ett växtmaterial för.
Tack så länge, Henrik Sjöman.
Mm, tack själv.
Nu är det dags för veckans lyssnarfrågor. Maj-Lis Pettersson är beredd i sin trädgård tillsammans med Åsa Wistedt.
Vi står under en väldigt fin hängande avenbok här. Och ett helt hav av vintergröna, Maj-Lis.
Ja, en perfekt marktäckare där det är nästan kolsvart när sommaren kommer.
Vi har fått en fråga från Dan Björnestål i Uppsala som undrar vad du tycker om att låta vintergröna breda ut sig under några rosenbuskar. Han har satt dem här för att han inte vill ha ogräs helt enkelt vid rosorna. Men nu är han lite fundersam.
Ja, jag skulle inte rekommendera vintergröna bland rosor och inte bland bränner. För det blir vintergröna som tar över. Utan den ska vara där det är riktigt, riktigt tufft. Där inget annat växer, där ska den vara. Men inte bland rosorna. Jag skulle kunna tänka mig istället någon vacker näva. Om han nu vill ha någonting i rosorna. Eller också täcker han med bark eller så.
Så det är bara att ta bort vintergrönan. Är den svår att bli av med då?
Nej då. Det går lätt tycker jag att lyfta upp plantorna. Det finns svårare växter som går på djupet. Nej, men det går bra.
En fråga om klarbär har vi fått. Stefan Ulfsvärd undrar hur det står till med deras klarbärsbuskar på norra Öland. De är självsådda och blommar rikligt varje år. Men de senaste åren har de i princip inte givit några bär alls. Det blir bara något fnasigt som inte blir bär. Han funderar på om det har att göra med att det krävs olika kön av träd i närheten eller om det är så att frosten har tagit.
Det är lite svårt att säga, men frosten kan naturligtvis ha varit framme och förstört blommorna. Det är mycket möjligt. Men det låter lite konstigt om det då var två år på rad. Annars är det svårt att hitta en förklaring. Men klarbär är ju självfertil. Det betyder att de egentligen inte behöver ha pollen från en annan sort. Men det gäller generellt att en självfertil växt, och det gäller ju plommon och körsbär och sådär. Det blir bättre sättning om man sätter dit en annan sort. Även om de i texten står att de ska vara självfertila. Så pröva med det. Köp ett nytt träd och sätt där. Så kanske det blir lite bättre. Och jag tittar lite grann vad man rekommenderar för pollenlämnare då. Och Ostheimer är en av dem. Men även skuggmorell kan man använda. Och frogmore. Det finns flera. Pröva så med ett nytt träd som får vara med i det här gänget bland klarbärsträd.
Så vi hoppas att Stefan får sin klarbärsskylt till ostkakan. Halv smålänning som han är. Ett annat bär, blåbärstry, har vi fått en fråga om. Det är Maria i Örebro som undrar om sina blåbärstryn. Det är mestadels årskotten som angripits av någonting. De rullar ihop sig med vitt nät runt. I nystan hittade hon också en svart larv.
Det är två olika insekter som är med här. Och det som brukar angripa blåbärstry, det är bladlöss. Ganska mörka bladlöss, lite daggiga i yttre delarna. Och då blir det tätt och då blir det att bladet krymper ihop, va? Det rullar ihop sig. Det ser lite tråkigt ut, för det är just topparna, va? Som lite här och var då, som är förstörda. Vi har själva ett blåbärsky. Jag har inte sett några bladlösa i år, men det brukar nästan alltid vara. Då brukar jag göra så att jag toppar dem. Jag skär av dem där. För att den busken får gärna förgrena sig. Men annars, om man har med bladlösa att göra på ett körsbärsträd till exempel, då rekommenderar jag inte att man toppar, för då skjuter det ju nya skott och då kan det bli väldigt risigt träd. Men i det här fallet, den här busken, tycker jag inte att det gör någonting. Det är bara bra. Och den där larven sen, det är ju jättesvårt att säga vad det skulle vara. Men det är inget som är något typiskt för blåbärstry, utan eller för en blåtry. Utan det kan vara en stekel, det kan vara en fjärilslarv, men det är bara någon udda. Det är inget att göra åt. Ser man en larv, så bara klämmer man i elden, så har den stoppat upp skadan.
Kristina i Boden skriver: hejsan, i somras sådde jag ringkrage med hopp om att få skörda fina blommor till snitt. Tyvärr så slog knopparna aldrig ut och jag kunde se små bruna skalbarsliknande insekter på plantorna. Hur kan jag undvika att det händer i år igen? Mm. Och ringkrage är ju en sån här ettårig blomma.
Precis, precis. Lite olika färger finns det också. Hon har skickat med en bild.
Ja, hon
ja
har det.
Precis. Det här är stinkflyn, eller skinnbaggar som de också kallas. Och det har blivit ett ökande problem, har jag förstått. Särskilt för yrkesodlare. Det hittar vi i yrkesodlarnas tidningar här. Och de sticker och suger. Och det kan bli fläckar på bladen, det kan bli knoppar som vissnar. Alltså en massa olika symptom, bara för att de tar ju saft ifrån växten. Så kommer det in lite luft och så här, och så blir det döda partier. Och då blir det att det spjärnar lite när växten ska fortsätta att växa. Så kan det bli snett och vint och konstiga symptom. Men det är ju inte så lätt att skydda sig. Det här är ju ett djur som flyger. Så att ska man då hindra dem, då blir det att man får täcka med fiber. Duk till exempel, eller kolnät, om man verkligen vill ha kvar de här plantorna. Och kanske sen när de börjar blomma då, när kronbladen har kommit ut, då är det nog inte lika roligt och det blir inte så starka skador heller. Då tar man bort duken så att man får se de här växterna också, va?
Nu tycker jag vi lämnar de här vintergrönorna och skuggan och går till solen.
Tack för det, Maj-Lis Pettersson. Och Åsa Wistedt som också är producent för Odla med P1. Nu har jag lite bråttom. Jag vill ha ett träd nu som jag kan plantera i min trädgård. Ett surhål som när det kommer störtskurar, då blir det inte roligt där nere i surhålet. Mm. Vad kan marknaden erbjuda mig?
Vitpil. Där har du. Ja. Ja, men det är Salix Alba, vitpil. Där finns det mängder av namnsorter, både med ett svenskt ursprung som är härdiga långt, 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 långt upp i landet där. Växer så du bara donar om det, men också som jag har utvärderat i de här försöken och försökt dränka och ta livet av. Men de är väldigt, väldigt duktiga på att köpa sig. Vi hade ett försök i England där vi skulle dränka en vitpil under 5 dygn och sen tog vi upp den för att se hur den återhämtar sig. Du såg inte tecken på att den tog illa vid sig efter 5 dagar under, eller det kanske var 7 dagar. 7 dagar, en vecka var det. Under vatten. Den liksom visar inte tillstymmelse. Så där har vi då en art som finns på marknaden. Väldigt fina olika typer av sorter med extra silvriga blad. Kanske lite tajtare växtsätt. Extremt vackra korallfärgade skott och så vidare. Så det finns mycket att välja på. Men huvudarten, alltså själva arten, funkar väldigt bra för det där blöta stället. Så den finns. Kör på den.
Var kommer vitpilen ifrån?
Ja, Centraleuropa. Så den är ju egentligen inte inhemsk, men vi har fört in den och blivit en del i vårt svenska landskap. Säkert här i Skåne där de här pilevallarna, de här knuthamlade pilarna, är ju oftast vitpil i stor utsträckning. Det är lite andra arter också. Men så att vi har, den är en del av vårt kulturlandskap. Men ska vi vara hårdhänta här och säga vilka som är inhemska och inte, så är den egentligen införd av människan faktiskt.
Men för ganska länge sedan då?
Mycket länge sedan.
Tack för idag, Henrik Sjöman.
Tack själv.
Sveriges lantbruksuniversitet. Henrik har visat runt oss här i de försöksodlingar som finns här i Alnarp i Skåne. Odla med P1 är tillbaka igen nästa vecka. Mitt namn är Gustav Klarin.